Nu ska vi läsa en av domsöndagens texter som ofta läses den här dagen, och det är Jesu liknelse om getten och fåren. Det är det från Matteus kapitel 25. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna från herden så som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Och jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig ingenting att äta. Jag var törstig och ni gav mig ingenting att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då skulle han svara: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt liv, straff, men rättfärdiga till evigt liv. Herre Jesus Kristus, vi har nu läst med orden du predikade en gång här på jorden. Det är lätt, Herre, att själv se sig själv i ljuset: vad har jag inte gjort? Herre, förlåt och rena, förbarma dig. Jag tackar dig, Herre, att du också vill låta det här talet som du har blivit till inspiration för oss. Att faktiskt se att vi har en uppgift till våra medmänniskor som far illa, nära och långt borta. Och därför ber vi dig, Herre, att texten här och resten av gudstjänsten får inspirera oss att säga ja till dig, till din tjänst. Att dela med oss av det vi har och är till våra medmänniskor och vår värld. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.
Så där. Det hörs ju. Hej, ska jag säga. Jätteroligt att vara här. Jag sa just till Miriam att min röst är lite skrovlig idag. Vi har väldiga problem med värmen hemma, så för var dag som går så sjunker min röst lite grann. Men jag står fortfarande upp i alla fall, så jag hoppas inte smitta någon. I alla fall. Jag påminns inför dagens gudstjänst att domsöndagen är en tid för eftertanke. Eftertanke om hur vi människor tar ansvar för hur vi lever våra liv. En reflektion om hopp. Det grekiska ordet för dom är intressant nog kopplat till kris. Jesus möter ofta människor i krisens mitt, där utgången verkar hopplös. Även ordet diakonia är sprunget ur grekiskan som ett uttryck för omsorg. Omsorg om hela skapelsen. Ett uttryck för att kyrkans uppgift att i Jesus efterföljd visa på Guds kärlek till hela mänskligheten. I synnerhet kanske där utgången kan verka hopplös. Jag är som sagt ganska ny i min roll. Och i min första resa som generalsekreterare gick nyligen till Uganda. Från huvudstaden Kampala sätter vi oss i en fyrhjulsdriven bil och åker norrut på leriga, skumpiga vägar. Efter 4 timmar, tror jag, når vi en plats som heter Abim. Ett ovanligt landskap med öppna, plana, gröna ytor varvade med runda, stora kullar. Jag har aldrig sett något liknande. Det är vackert. Och vackert sjunger även ett 15-tal ungdomar och unga vuxna som hälsar oss välkomna med sång till rytmiska danssteg. De utgör en grupp bland många som vår samarbetspartner Uganda Youth Development Link jobbar med. Ungdomsgruppen leder sig själv, och det är helt centralt i sammanhanget att de själva bestämmer och känner ägarskap och ledarskap. Samtidigt finns vår partner där för att coacha, vägleda och folkbilda om saker som hur man bildar och bedriver ett företag, om klimatsmart jordbruk och djurhållning för att sälja överskottet till en marknad på en marknad till rätt pris, om vilka rättigheter de har, det vill säga vad de har rätt att förvänta sig av sina makthavare, om att företeelser som barnäktenskap är förbjudet, liksom våld i hemmet, om vikten av jämställdhet och lika rättigheter för man och kvinna. För även om lagen ofta är tydlig i dessa frågor så har beteendena inte alltid kommit i kapp. Och lagens arm är inte alltid tillräckligt lång för att nå en plats som Abim, och ännu mindre det som händer bakom lyckta dörrar. Vi lyssnar till ungdomarnas berättelser. Det är berättelser om dem själva och om dem som grupp och gemenskap, om den roll de tagit i samhället. Vi lyssnar till den unge mannen Mukisa och den unga kvinnan Dembe. Båda berättar om en hopplöshet de känt. Om en hopplöshet sprungen ur oförmågan att se möjligheter till en meningsfull framtid. De talar om låg självkänsla, om depression. Ingen säger något om tankar på självmord. Det är jag som tänker tanken, för jag vet att de befinner sig i en överrepresenterad åldersgrupp på en överrepresenterad kontinent. Jag funderar på hur tillgången till internet och smarta telefoner påverkat deras syn på sig själva. När även dessa ungdomar med en knapptryckning enkelt kan få en inblick i hur livet är för de flesta Brommabor. Vilken levnadsstandard de har, vilken social service de åtnjuter och kanske tar för given. Att Dembe och Mukisa alls talar om sin förtvivlan är dock för att de nu vill berätta hur allt har förändrats. Idag är båda småföretagare med både egna projekt och som medlem i gruppens kooperativ. Med små men ändå tillräckliga överskott av sin försäljning av majs, tomater, kassavarot, morötter, kycklingar och getter. Dessutom är de så uppenbart motiverade att utveckla sina verksamheter. Både sina metoder och att lägga till nya produkter för fler grödor, kanske pumpa, fler sorters djur, kanske en ko. Att lära sig mer och mer, att växa, att ta ansvar. Genom att variera produktionen och inte bara odla eller satsa på en sak så försäkrar man sig om att något garanterat kommer att slå väl ut. Vad än klimatförändringarna hittar på i år i form av för mycket eller för lite regn. På biståndsspråk kallar vi det här för motståndskraft eller resiliens, eller som någon uttryckte det lite mer direkt, to be ready for anything, att vara redo för allt. Riktigt så redo är inte Dembe, Mukisa och de andra ungdomarna. Några kilometer därifrån finns elefanter som ibland får för sig att vandra över kullen, klampa runt på åkrarna och äta sig mätta på det som odlas. För detta finns ingen motstrategi ännu. Ingen är försäkrad om det ens är möjligt. Men på det stora hela går det riktigt bra för Dembe, Mukisa och gruppen. Men här finns även andra saker än att vara duktiga och lyckosamma småföretagare med framtidstro. Att de har varandra, att de är en grupp, att de stöter och blöter sina utmaningar och lösningar med varandra. Att samtliga i gruppen uppvisar ledaregenskaper vid det här laget. Och det är som ledare i detta samhälle som deras berättelser tar mig med storm. För de har inte bara lärt sig om odling, djurhållning och företagande och på kuppen blivit förebilder för barn och ungdomar i hela trakten. De har också tagit på sig en roll som ambassadörer i hela området för mänskliga rättigheter och jämställdhet. En sak de gör i den rollen är att spela teater. Det kan låta oskyldigt eller kulturellt, men det är inte Strindberg eller Tjechov vi pratar om. De spelar upp små dramer på gator och torg på olika teman. Om varför det är dumt att dricka för mycket alkohol. Om varför det är fel av männen att slå sina fruar. Om varför flickor har rätt att växa upp utan att bli bortgifta och eller gravida medan de fortfarande är barn. Om hur mycket bättre livet kan bli för alla om man och kvinna jobbar tillsammans i samförstånd och att bådas insats värderas lika högt. Resultatet av dessa dramer och de samtal som de leder till på torgen och i hemmen är rent häpnadsväckande. Vi lyssnar till exempel efter exempel på hur människor slutat dricka, slutat slå, slutat bråka och låtit sina flickor vara barn. Jag måste fråga, för de får det att låta så lätt. Jag har ändå jobbat med de här frågorna i 25 år. Är det verkligen så här enkelt? Finns det inget motstånd? Kan man bryta gamla mönster så snabbt? Svaret jag får, och jag får fråga flera om detta, är att ja, det går att bryta mönstret så här snabbt. Men hur? De svarar. För att folk idag vet att det är fel att slå. Att det är fel att männen dominerar över kvinnorna. Att det är fel att han dricker upp pengarna. Att det är fel att ge döttrarna sämre förutsättningar än sönerna. De vet att det handlar om rättigheter, om rättvisa, om utveckling. De vet, för våra partnerorganisationer och andra lokala organisationer har jobbat med detta länge, länge. Har jobbat långsiktigt, även när läget sett hopplöst ut. Även när motståndet har varit starkt har vi stöttat människors möjlighet att organisera sig, att driva kampanj och att påverka normer, att påverka politiker och i slutändan lagar. Och idag finns många bra lagar i Uganda och en allmän opinion som stödjer dem. Människorna i Abim vet helt enkelt, men många lever ändå kvar i gamla mönster. Men ett engagerat drama, ett personligt samtal, en liten knuff och boom, förändring. Människor förändrar världen, påstår Diakonia. I Abim fanns bevisen i överflöd. Diakonias uppgift är att förstå dessa kontexter, identifiera förändringsaktörerna och stödja dem på deras villkor, utan förutfattade meningar om vad de behöver eller att de skulle vara svaga på något sätt eller okunniga. De är nyckelaktörerna för sin förändring, inte vi. Men vi är tacksamma att vi kan dra vårt strå till stacken, hjälpa till och för allt vi lär oss av dem. För orsaken till deras utsatta situation är inte att de är okunniga, svaga eller håglösa, deprimerade. Orsaken till att människor fortfarande lever i fattigdom är att världen fortfarande är orättvis. Att vissa grupper skor sig på andra, att vissa grupper roffar åt sig och tar kontroll över makten och resurserna för att bevaka och skydda sina ofta historiska privilegier. Begreppet diakoni, läser jag i vår egen policy, förekommer i kristen tradition för att beskriva den kristna församlingens uppgift att fördela de gemensamma resurserna på ett rättvist sätt. Rättvisa och solidaritet är två av diakonias kärnvärden. Vi säger idag att demokratin går åt fel håll i världen. Det finns nu fler diktaturer än demokratier. Kvinnor och hbtq-personer möter större motstånd än på länge. Och det låter dystert. Men kom ihåg. Detta motstånd mot demokrati och rättigheter är ofta också en reaktion. En reaktion på att makten utmanas. Diakonia inspireras av hur Jesus utmanar givna maktstrukturer. Vi inspireras av hur han inte gör skillnad på människor. Vi inspireras av det mod det måste ha krävts för att göra det. Så medveten om riskerna. Mod är ett annat av våra kärnvärden. Så tappa inte hoppet när ni läser nyheterna. Inte trodde ni väl att rättvisa kunde uppnås utan motstånd. Men hopp alena vinner dessvärre inte kampen. Alla goda krafter behövs. Att göra vad man kan. Att förstå kontexten, identifiera förändringsaktörerna, att stödja dem. I Guatemala, en annan ofta undanskymd del av världen, pågår i dessa dagar en desperat kamp om makten. Folket har tagit de korrupta makthavarna fullständigt på sängen genom att rösta fram en presidentkandidat som gått till val på en agenda av antikorruption och mänskliga rättigheter. En händelse Diakonias partner jobbat för i decennier och knappt vågat drömma om. Ett hopp och en förväntan jag ärligt talat inte tror att landet någonsin upplevt tidigare. Mäktiga och korrupta politiker inser att det är allvar den här gången. Att de faktiskt löper stor risk att åka i fängelse hela bunten om den nya regeringen lyckas återupprätta rättssystemets oberoende. Men valvinnaren Arevalo kommer inte att installeras som president förrän i januari. Så vad som händer nu är att en desperat regering och kongress vänder och vrider på allsköns lagar och maktmedel för att finna ett sätt att fängsla honom eller åtminstone tvinga honom i exil som de gjort med så många före honom. Medan detta pågår är häktningsordrar utfärdade på flera personer som jobbar i våra partnerorganisationer. Som genom sitt arbete för mänskliga rättigheter uppfattas som ett hot. Läget är otroligt spänt. Vår personal jobbar hemifrån. Allt medan vi försöker få vår egen regering och EU att sätta internationellt tryck så att den utgående regeringen håller sig i skinnet. Medan världen har blicken fixerad på Gaza och Ukraina passar man på. När katten är borta dansar råttorna på bordet. Det är en tuff tid vi lever i. En polariserad tid. En strid om makt, om resurser, om normer, om framtiden. Vindar av egoism, nationalism, en vi och dem mentalitet blåser på många håll i världen. Låt oss ta till oss domsöndagstidens uppmaning till eftertanke. En reflektion om vårt ansvar som människa, som kristen, för skapelsen och livet. För det som händer i vår omvärld. Att se både utmaningarna och hoppet som i allra högsta grad är verkligt. Trots allt, om vi bara hjälps åt. Tack.
Tack Mattias. Det du beskriver här är en verklighet som vi lever i nu och som oroar oss. Liknande situation levde ju Jesus själv innan han kom. Och jag ska läsa en text som berör lite grann det här när Jesus predikade den första predikan som vi är nedskriven av honom. Det är från Lukas 4. En text som har inspirerat mig väldigt mycket. Det är från Lukas 4, 16 till och med 21. Jesus kom till Nazaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som man brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fanns han ett ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänarna och satte sig. Alla i synagogen hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Här talar Jesus om vilket uppdrag han hade när Gud fadern sände honom till världen. Och det går hand i mycket av det du Mattias berättade här. Ett glädjebud till de fattiga. Befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och att ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Och nådens år från Herren, det är ett begrepp som finns i Gamla testamentet. Guds beskrivning och order till Guds folk. Att var 50:e år skulle vara jubelåret. Då de som hade skulderna skulle avskrivas. När de som hade sålt som slavar skulle frias. En socioekonomisk upprättelse helt enkelt. Med moderna ord. Det här hörde lärjungarna, förstod att Jesus ville göra. Och blev förtvivlade när de upptäckte att Jesus sen inte blev den härförare för att knäcka romarriket. Utan istället korsfästes. För han hade talat om ett annat rike som skulle börja, inte utifrån med militärmakt inåt, utan inifrån. När han dog och tog på sig våra skulder. Och sen uppstod och besegrade döden. Och då sitter lärjungarna livrädda, instängda och tror att samma öde ska drabba dem. När Jesus plötsligt möter dem. De lever i en situation av ångest och hopplöshet. Lite grann det du beskrev här. De upplevde hopplöshet. Man hade trott att något skulle gå bra. Det blev inte som de tänkte sig. Och de är instängda. Och så kommer Jesus till dem. Och säger: Frid vare med er. Och han visar dem sina händer. Och sin sida. Och nu plötsligt förstår de. Att den som var död. Nu lever. Och då säger Jesus till dem igen i Johannes 20:21: Frid åt er alla, som fadern har sänt mig, sänd jag er. Sedan andades han på dem och sa: Ta emot helig ande. Så som fadern har sänt mig, sänd jag er. Det vill säga det uppdraget som Jesus själv hade fått. Att förmedla glädjebud till de fattiga. Syn för de blinda. Befrielse för de fångna och frihet för förtryckta. Det uppdraget skickar Jesus vidare till sina lärjungar, till oss. Och då kommer vi tillbaka till dagens tema. Utmaningen. Att vi är kallade att förmedla den Guds befrielse som Jesus talar om här. Till våra medmänniskor, när och fjärran. Men han vet att det här är ett uppdrag som egentligen är omöjligt. Hur ska du, Mattias, Thomas, Karin, Jessica och andra, hur ska vi kunna göra detta uppdrag? Med glädjebud till fattiga. Syn för blinda. Befria de förtryckta. Och ge socioekonomisk rättvisa i den här världen. Det visste Jesus att lärjungarna inte skulle klara av. Och inte du och jag heller. Och det är därför han gör denna profetiska handling. Han blåser på dem. Och säger: Tag emot helig ande. Gud vill ge dig och mig kraft. Att kunna leva det uppdrag som han har gett oss. När vi tar det första steget i tro. så ger han kraft till det andra steget genom sin ande. Och det är det jag hoppas, och vi hoppas idag, att kunna utmana oss. Diakonia är det organ som vi har, ett av de organ som vi har, för att förmedla den här befrielsen på ett globalt sätt. Jag har själv suttit 18 år i Diakonias styrelse och var med på många resor och kunnat se otroligt vad som händer när människor tar befrielseuppdraget på allvar och förändrar sina livssituationer. Jag har själv varit i Guatemala och fått uppleva kampglöden hos parterna som finns där. Och genom att vi ger stöd till Diakonia så är du och jag med i det arbetet globalt. Men vi finns ju oftast inte där borta, vi finns här. Men vi har människor i vår närhet som far illa. Som har levt i missbruk, fattigdom, mitt i vår egen gemenskap. De är dina och mina medmänniskor. Där du och jag kan se en hungrig, en utsatt, en sjuk, en trasig människa. Som kan behöva ett tröstens ord och ibland även ekonomiskt socialt stöd. Så därför är utmaningen för oss som församling och gemenskap att ge stöd idag till Diakonia. Utmaningar också till oss som församling att se till dem som finns i vår närhet och stötta dem. Men också för dig och mig personligen. Vilken är min medmänniska som jag kan ge stöd och hjälp till på olika sätt? Därför att Jesus säger även till dig och mig, så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du utmanar oss på denna dag. Att säga ja till att gå i din tjänst, att tjäna dig och våra medmänniskor. Visa oss, öppna våra ögon så att vi ser vilken som är min medmänniska nära. Hjälp oss som församling att se vilka finns i vår närhet som vi som församling kan ge stöd och hjälp till. Och hjälp oss att se att det finns hopp både för de som finns nära men också på de som finns långt bort. När vi är tillsammans och jobbar tillsammans. Vi överlåter oss i dina händer. I Jesu namn. Amen.